Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Och jag har ju då ansett här när man då tittar på att ja, men de här personerna har ju aldrig haft en tanke på att betala från första början. Detta är systematiskt.
Men då, varför bjuder de inte in alla de här 60-70 medlemmarna? Varför är det just de här personerna?
Du tycker att det var dyrt för sex personer. Vad skulle det bli för 60-70?
Ja, men jag undrar varför just de här personerna?
Ingen kommer ta slutet. Bara häng det för helvete.
Nej, lägg av med det där. Du får inte uttrycka det på det sättet här.
Jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan. Att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isberg här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Springnotan i Malmö. Det var en av de mest uppmärksammade händelserna 2023. En liga avslöjades. En liga som trodde att de hittat det perfekta brottet. Vilket de också gjort på ett sätt. En metod som gav dem en lyxtillvaro med tjusiga möbler, märkesprodukter, storslagna restaurangmiddagar och lyxiga spabesök. Utan att behöva betala för någonting.
Man går till butiker, möbelbutiker, köper lyxmöbler, man köper mat på snabbmatsrestauranger, man går till pubbar, man går till spa-hotell, man går till så aktivitetshoppland där man kan hoppa på trampoliner.
Allt detta utan att betala. Och när de som blev lurade anmäler till polisen, ja, då händer ingenting.
Och då har man inte ens, polisen har inte tagit ut en anmälan utan bara, nej men detta är civilrättsligt, ni får gå till kronofogden.
En liga som upptäckt en svag länk i rättssystemet, en svag länk de kom att utnyttja.
Jag anser att man har hittat ett litet kryphål.
Och det fungerade. Ända till en åklagare i Malmö såg igenom systemet och valde att göra något mycket ovanligt.
När jag då såg detta beskedet i medien så gjorde jag det som inte är särskilt vanligt. Och det är att jag gjorde en självman överprövning.
Den väckte enorm uppmärksamhet, springnotan i Malmö. Alla media tog upp det, kanske för att den var så dyr och så omfattande, men också så lyxig. Det är dagen efter julafton. 35 personer äter middag på restaurang Atmosfär i Malmö och det blir en grandios middag med exklusiva rätter, Dom Pérignon champagne och inte minst 104 stycken shots. Notan slutar på 82 157 kronor. Och det är nu det blir bråk. Gästerna vägrar betala. De hävdar att de har gjort ett avtal om att notan ska faktureras till den ideella förening som de representerar. Restaurangen vägrar. Det blir bråk, det blir tumult. Och gästerna sticker därifrån. Nyheten är ett faktum. Sydsvenskan var först med att rapportera, men kvällstidningarna och också SVT var inte sena att hänga på. Det är ju en ovanlig händelse. Men om själva notan och gästernas agerande väckte uppseende så var det ingenting mot nästa uppmärksammade händelse. januari, 3 veckor efter springnotan. Då fattar polisen beslutet att avsluta ärendet. Det blir ingen polisutredning. Det blir inga delgivande av brott. Fallet läggs ner. Vilket vi nu så här efteråt förstår vad den taktik gästerna hade från början. Det de räknade med skulle hända, att polisen inte skulle betrakta detta som ett brott, trots att notan var på över 80 000 kronor. Och så blev det.
Man ansåg inte att ett brott hade begåtts, utan detta är snarare att två enskilda då, alltså näringsidkarna å ena sidan och privatpersoner å andra sidan, har olika uppfattningar om en affärsuppgörelse som inte har gått vägen då.
Så delar av gänget firar det här med en spavistelse några veckor senare på ett tjusigt hotell på västkusten, en vistelse de inte heller betalar för. Men vad de inte vet är att deras bedragarkarriär närmar sig slutet, för en åklagare bestämmer sig för att täppa till kryphålet i rättssystemet bedragarna hittat. Det är Henrik Nordqvist på åklagarkammaren i Malmö.
Jag satt och tittade på detta. Jag gjorde bedömningen att i och med detta var så himla, det var väldigt uppmärksammat i media, så ansåg jag att jag hade behörighet att gå in och göra detta självmant. Det som då är en juridisk term som heter ex officio. Att man då på eget bevåg går in och gör en prövning.
Ibland blir juridiken lite väl teoretisk, kan man tycka. Men det normala är att åklagare respekterar polisens beslut att lägga ner en utredning. Men i det här fallet vill Henrik Nordqvist gå vidare. Försöka få till ett åtal.
Ja, alltså jag har egentligen ingen åsikt mot den polisiära bedömningen. Den förundersökningsledaren där motiveras sitt ställningstagande på sitt sätt. Han gjorde sin bedömning och jag gjorde en annan bedömning.
Och grunden för Henrik Nordqvists beslut är att han misstänkte att det här var inte en engångsgrej. Att det här har skett flera gånger.
Då måste man enligt mig titta på omständigheterna vid fallet. Man måste titta lite på personens bakgrund. Och jag har ju då ansett här, när man då tittar på att ja, men de här personerna har ju aldrig haft en tanke på att betala från första början.
Det finns ett problem dock. Även om 80 000 kronor är mycket pengar, så räcker inte det för att det juridiskt ska anses som ett grovt bedrägeri.
För att ett brott ska vara grovt bedrägeri bara utifrån beloppet, så måste man upp till 5 prisbasbelopp, och det är över 250 000 kronor. Så att där fanns en problematik.
Nej, beloppet räcker inte för åtal. Men det finns en annan väg, ett annat alternativ för åklagaren. För om det här är en organiserad verksamhet, ett systematiskt sätt att lura företag på pengar, ja, då kan det åtalas, då kan det vara grovt bedrägeri.
Men om man kan peka på att det är systematiskt organiserat, att det är förslaget vilseledande, då kan man få upp det till grovt bedrägeri på de grunderna. Och då har man en helt annan verktygslåda att arbeta med.
Utmaningen här är alltså att hitta systematiken, att bevisa att det här är organiserat, att syftet är att lura företag på pengar och att det inte handlar om ett vanligt bråk mellan företag utan om bedrägerier.
Jag fick tilldelat en grupp från Malmöpolisens bedrägerisektion. Jag träffade dem och vi satte oss ner med det här ärendet. Och de bad jag dem att titta på, försöka få fram fler av de här omständigheterna och hålla med förhör med till exempel restaurangägaren och liknande. Och jag bad även om de kunde titta, gå igenom tidigare ärenden, om det fanns, har detta skett tidigare? Har de här personerna figurerat i andra sammanhang?
Ganska snabbt blir det napp. Man kollar upp om det finns andra anmälningar.
Och när vi gjorde det så upptäckte polisen att det fanns faktiskt några tillfällen som låg under polisiär förundersökningsledare som man höll på att utreda. Där vissa av de här personerna varit involverade tidigare.
Ja, andra ärenden utreddes och det finns ett samband mellan de här.
Och då när man börjar samla ihop, då börjar man säga, då börjar vi se ett mönster. Men titta, det här är ju inte första gången det har skett. Och när vi börjar titta på detta då, så såg vi också att vid det här tillfället vid den så kallade springnotan, att man hänvisar till att man kom från en ideell förening. Att det var den ideella föreningen som var beställaren. Och när vi börjar titta på den och titta på personerna, så börjar vi uppdagades två andra föreningar som också då har varit involverade vid andra tillfällen.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är, soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande, men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Nextory. Nextory är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer. Nämligen feel good. Böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Nextory. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Lärneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné. Och det stämmer också förstås, även de finns på Nextory. Men feel gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Nextory. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt. Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8 och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack, Nextory. Ja, i de fall man hittar finns föreningar. Det är alltså ideella föreningar som agerar, precis som i fallet med springnotan. Och det är inte bara en förening, utan 3 stycken. En bild börjar växa fram.
Då bör vi bygga ihop ett paket och säga, nej men detta, här bör vi få en bild av att detta är systematiskt.
3 olika föreningar som alla uppger sig jobba ideellt. Men alla 3 var inblandade i bråk med företag om obetalda fakturor. och det är samma personer som är med i alla föreningarna.
Och då går vi tillbaka till 2022 till några inköp på olika ICA-butiker där man då har upptäckt att ja, men de här personerna har varit här på de här ICA-butikerna, efterfrågat om man kan köpa på kundkredit eller kreditfaktura, tagit varor och lämnat och sen inte betalat.
Samma personer sitter alltså i föreningarnas styrelser och de personerna var med på restaurangen i Malmö.
Majoriteten av dem har också varit med på springnotan och det kan vi då veta i och med att det har filmats en del från den händelsen som har lagts upp i sociala medier och det har spridits, i och med att det blev så uppmärksammat så spreds det kors och tvärs och vi säkrar de filmerna och då kunde vi också se koppla, ja men de här personerna är med här.
Och de här upptäckterna, att det är flera föreningar inblandade men att det är samma personer i alla, blir avgörande, för nu finns möjligheten att visa att det här är organiserat, vilket gör att det, trots att varje belopp i sig inte räcker, kan ses som grova bedrägerier, och det är viktigt.
Jo, det är väldigt viktigt för att då har vi ett annat straffvärde och det möjliggör i större utsträckning olika former av insatser med, man kan givetvis anhålla och begärna någon häktan för vanliga bedrägerier av normalgraden så att säga. Men straffvärdet är mindre och det medför att man kanske inte kan ha folk frihetsberövade lika länge och det finns risk att man får släppa och det påverkar utredningen.
Ja, nu är det grova bedrägerier som utreds. Nu har Henrik Nordqvist möjlighet att använda utredningsåtgärder som husrannsakan.
Ja, då satte man ner med mina utredare. Jag landade i den här bedömningen. Så ansåg jag att nej, men nu ska vi planera ett organiserat tillslag. Att vi ska göra då husrannsakningar mot då fyra personer som har då utkristalliserat sig som huvudmisstänkta. Och då var de här fyra personerna, det är alltså två par. Och de här två paren var då alla samtliga inne i styrelsen i de föreningarna vi har plockat fram.
Det är alltså fyra personer som är mest intressanta, som misstänks ligga bakom alltihop. Två gifta par, fyra personer som alla, trots att det är två par, visar sig vara skrivna på olika adresser.
Dessa två par bor på olika adresser, men under utredningens gång så blev vi ju väldigt övertygade om att de bor tillsammans. Även om de är skrivna på olika adresser så bor de tillsammans. Detta utifrån att männen och kvinnorna kopplar ju upp sig via bank-ID-positionering på samma adresser. Vi har spanare som kan säga att de är på samma adresser. De har ju ägodelar på samma adress. Kläder, de sover där. Och de har samtliga gemensamma barn också. Så att vi gör ju bedömningen att ja, men de här två paren, de lever tillsammans. Och samtliga av de här personerna har också, som jag tidigare sa, de har en historik utav förmögenhetsrättsliga brott. Och tre utav dem har tidigare begått bedrägeribrott tillsammans.
Varför ger de sken av att bo på olika adresser, kan man undra? Ja, Henrik Nordqvist har en teori.
Jag skulle påstå att det är i syfte av att kunna lyfta mer bidrag.
Bedrägerier där också, i syfte att få pengar. Nu har utredarna namnet på föreningarna. Nu har de namn på fyra huvudmisstänkta. Det börjar bli dags att slå till.
Vi fick stöd av spaningsresurs i Malmö för att kunna verifiera att de här personerna syntes vid de här adresserna som de var skrivna på. Och det, anledningen till detta var att jag ansåg att det var mycket viktigt att man skulle säkra de här personerna samtidigt så att ingen av dem skulle hinna undanröja bevis.
Så spanare sätts in. Allt talar för att det är grova brott som begås. Nu ska man slå till på riktigt.
De gärningar vi har hittat, det är att bedöma som grova bedrägerier. Nu ska vi slå till mot de här fyra personerna. Då genomförde vi lite av en gryningsräd, man kan säga så, att tidigt på morgonen så går utredarna tillsammans med insatsstyrkan in i de här två bostäderna som vi bedömer att båda kommer vara på.
Insatsstyrkan är alltså med den här morgonen. Inte för att de misstänkta anses vara farliga. Nej, det är av andra skäl.
Man kan även använda sig av insatsstyrkan när man behöver komma in väldigt snabbt i en bostad. Man använder det som är utpräglat när man slår till mot misstänkta sexbrottslingar exempelvis. För att man vill snabbt komma in i bostaden och hinna säkra elektroniska hjälpmedel, alltså mobiltelefoner och datorer, och förhindra att individerna förstör genom att slänga i toaletten eller man har någonting som raderar all information på en dator. Så därför använder vi oss av insatsstyrkan som går sig snabbt in genom dörrarna, går in, griper de här fyra personerna och sen börjar utredningsarbetet med full kraft.
De fyra personerna grips och deras lägenheter söks igenom.
Utredarna säkrar en mängd olika föremål, framförallt i den ena bostaden. Där fanns ju, utifrån mina direktiv som gav jag utredarna, att säkra alla föremål som ni bedömer utgör lyxkaraktär. I och med att vi hade informationen, vi hade ju tittat på deras ekonomiska förhållanden, att de var skuldsatta, de har inga stora inkomster. Och då anser jag att då kan man inte motivera att man till exempel har tiotals olika maskiner, kökselektronik med lyxmärken eller tiotal dyra märkesväskor.
Lägenheterna är alltså fyllda med lyxföremål. Föremål som köpts in via de ideella föreningarna. Föremål som aldrig har blivit betalade.
Till exempel i ett tuggummipaket så hittar man en leveranskvittens från ett företag. Och när man då vecklar ut den och kör den så tar man, här har man beställt en hästensäng.
Och i lägenheterna hittas också de misstänktas telefoner. Telefoner med ett mycket intressant innehåll.
Man har ju pumpat ut förfrågningar till hundratals olika företag. Alltså vi pratar VVS-firmor, snickerier, olika former, klädbolag, allt mellan himmel och jord. Och varför har man då gjort det? Jo, här har man ju helt enkelt, man har slängt ut ett stort nät och draggat igenom företagsvärlden och sett att han fick vi napp. Den här företagaren är med på noterna att vilja bevilja. Då kan vi utnyttja det. Så att man har gjort detta för att man kan, helt enkelt.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen. Det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac. Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp. Lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte. Det trasslar inte. Det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns. Damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina. Fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Ju mer utredarna undersöker, desto mer hittar man.
När vi började gräva i detta så kom det fler och fler och fler brott upp. Det var ett jättestort mörkertal. Och då började det utkristallisera sig att ja, men det är inte bara nere i Skåne, Malmö med omnejd, utan vi är uppe i Halland, Göteborgstrakten, Öland, Småland. Det spred sig som en palett över södra Sverige.
Och i centrum för allt det här finns alltså föreningarna. De tre ideella föreningarna som Nordqvist misstänker bara är en täckmantel för bedrägerierna. Föreningar som vid en första titt ger ett trovärdigt intryck.
På pappret såg dokumentationen bra ut. Du hade en styrelse, du hade din verksamhetsberättelse, ditt årsmöte. Men när man började gräva i detta så såg man ju att föreningarna följde inte sina stadgar. Det var till exempel i föreningens stadgar, som är föreningens lagbok så att säga. Där var det exempelvis att ja, man skulle dokumentera vilka som var medlemmar. Medlemmar skulle begära utträde skriftligen. Medlemmar skulle betala 200 kronor medlemsavgift. Revisorerna skulle lämna årsrevision inför varje stämma. Och det visade sig att mycket av detta var ju på copy-pastat från riktiga föreningar. Och sen har man inte följt detta, för det fanns ingen dokumentation på detta.
Men ju djupare utredarna gräver, desto tydligare blir det att föreningarna är en bluff.
Det finns inget medlemsregister. Ingen av de här föreningarna hade bankkonto hos någon bank som man kunde följa kassaflöde. Inte på något sätt kunna reda ut vem man har hjälpt. För alla de här föreningarna har haft som syfte att man ska hjälpa utsatta människor eller ha välgörenhetsändamål. Men det fanns ingen dokumentation på detta. Och finns även en omständighet i en av föreningarna, så var en som var angiven då som styrelseledamot, som då står angiven att han närvarade vid ett årsmöte där man då fördelade de olika ansvarsrollerna. Men du kunde också säga att den här personen, han kan omöjligen ha varit med vid det här tillfället, för då satt han på anstalt och avtjänade för just grova bedrägerier.
Varför just föreningar, kan man undra? Varför väljer de att agera via föreningar och inte bolag till exempel? Ja, det är hela kärnan i de här brotten, menar Nordqvist. De misstänkta har upptäckt ett hål i systemet, en länk ingen tänkt på.
Jag anser att man har hittat ett litet kryphål. Till skillnad från till exempel aktiebolag, som då är under Bolagsverket och har då ett mycket större regelverk och med medföljande ansvarsbestämmelser, så är ideella föreningar mycket lättare att skapa och mycket lättare att utnyttja.
För när de misstänkta började med sina bedrägerier, då var det inte en förening man använde sig av.
När vi gick tillbaka i historiken och utifrån tidigare anmälningar av vad som fanns och vad vi kunde hitta spår av, så hittade vi från sensommaren 2022. Det är mycket möjligt att detta kan ha skett tidigare, men jag misstänker att startskottet har gått lite där sen sommar 2022. När man fått de första gärningarna, så har man inte använt sig av ideell förening, utan man har använt sig av ett befintligt aktiebolag och en annan ekonomisk förening som man har utgett sig för att vara företrädare för det här legala aktiebolaget som finns, och därmed lurat ICA-handlaren och lämnat ut varor. Sen tror jag att man har upptäckt att man kan använda ideella föreningar på det här sättet också. Och sen har det bara eskalerat från domatkassan till alla de här lyxvarorna. Och jag tror man har då vaggats in lite i säkerhet att ja, men det här leder ingenstans. Alltså, polisen lägger ner på grund av att det är civilrättsligt.
När myndigheterna har bra koll på till exempel aktiebolag, flyger föreningar lite under radarn, visar det sig. Och det är det här de upptäcker, bedragarna. De ideella föreningarna blir deras verktyg, deras metod att begå bedrägerier. Det fungerar.
Vi hörde en expert från Skatteverket. De har ingen möjlighet. De gör vissa stickprov, men Skatteverket har över 200 000 ideella föreningar att kontrollera. Det finns ingen möjlighet för dem att sitta och ha koll på alla. Och då har man då hittat, menar jag då, de här individerna, det här sättet att utnyttja ideella föreningarna.
Ju längre utredningen pågår, desto större blir den. Fler och fler lurade företag hittas. Man går ut via Efterlyst, man tömmer telefonerna. Till slut måste Henrik Nordqvist sätta en gräns för hur många fall han kan ta med till domstolen.
Jag som åklagare har en rättslig regel att förhålla mig till att jag måste hushålla med statens resurser. Jag kan inte dra in allting om jag inte bedömer att det kommer medföra, om det inte är vikt för hela utredningen eller om de kommer medföra längre straff.
De misstänkta själv nekar hela tiden till att föreningarna används för bedrägerier. Nej, de är seriösa, var försvarslinjen.
De har genomgående hänvisat till att de här föreningarna är korrekta. De är legala och de har haft ett välgörenhetssyfte och har alltid velat hjälpa människor och gjort så via de här ideella föreningarna.
Och så sommaren 2024, ett halvår efter den famösa springnotan, är det dags att gå till domstol. Det är ett 30-tal fall som tas upp där det sammanlagda beloppet uppgår till dryga miljonen. Och Henrik Nordqvists utmaning är alltså att övertyga rätten om att det här är ett organiserat bedrägeri. Att få nämndemännen att se systematiken istället för beloppen. Att syftet med föreningarna har varit att lura företagare och att det därför rör sig om grovt bedrägeri.
Jag kände mig trygg över att mina utredare har nu säkrat en gedigen, omfattande och utförlig förundersökning. Jag känner mig trygg med bevismaterialet och får återknyta lite till vad jag tidigare anser var problematiken. Den som jag såg som den största utmaningen var då att övertyga i tingsrätten att det rör sig om grova bedrägerier.
Rättegången börjar och den blir bitvis hektisk. Henrik Nordqvist möter en del motstånd från de åtalade. Så här lät det vid ett tillfälle.
Men då, varför bjuder de inte in alla de här 60-70 medlemmarna? Varför är det just de här
personerna? Du tycker att det var det för sex personer. Vad skulle det bli för 60-70 då?
Ja, men jag undrar, varför just de här personerna?
Ingen kommer ta slutet. Bara häng det för helvete.
Nej, lägg av med det där. Du får inte uttrycka det på det sättet här.
Ja, nej, men det, nu upplever jag att det är lite känsligt det här. Varför du inte kan redogöra varför det är de här personerna. För jag påstår ju att om ni då har ett styrelsemöte så är det styrelsen som ska ha ett möte om föreningens verksamhet. Och då undrar jag, varför är det folk med som inte tillhör styrelsen?
Ingen kommentar.
Varför blev det just det här stället?
För det är ett fint ställe.
Okej, okay. Och varför behöver det vara ett fint ställe?
Jag vet inte, jag tycker inte om fulla ställen.
Okay. Men är detta någonting som är okej okay med föreningen?
Ja, det är vi som är föreningen och det är medlemmarna. De vet om att vi hjälper till och även att vi har sådana här möte emellanåt. Och just att det blev så dyrt som atmosfär, den här grejen och även hörsgästis. Mm. Det är för att som sagt jag visste att vi skulle få in intäkter i föreningen som var ganska stora. Och då skulle vi kunna hantera och betala av ganska mycket av de skulder som vi hade.
Du har ju varit inne på det, men det är ju någonting som du tror.
Nej, det är ingenting jag tror, det är någonting jag vet.
Du visste att du skulle få in dem i intäkter?
Ja, ja. Mm.
Men är föreningens medlem okej när det har varit så uppmärksammat med atmosfärhändelsen att ni då går och åker på spa-hotell senare när den här fakturan från atmosfären inte är betald?
Alltså den enda anledningen till att eventuellt medlemmar inte är okej med oss, det är du. Det är du som har svartmålat oss i media från dag ett. Och den här processen emot oss. Så jag vet inte hur det ser ut i dagsläget. Men just då så var de okej med det, ja. Jag vet inte hur det ser ut numera.
Okej.
Men det går ändå vägen. En kvinna frias visserligen, men huvudmännen döms.
I överlag så gick rätten helt på min linje, bedömde som grova bedrägerier. Dömde de här fyra personerna som var häktade plus en till då som var med vid vissa av tillfällena för mellan 1 till 2 års fängelse.
Det började alltså som den mest uppmärksammade springnotan någonsin och slutade med att ett organiserat bedrägeri avslöjades, att ett kryphål i kontrollsystemet uppdagades. Men även om Henrik Nordqvist är nöjd med att de misstänkta dömdes så tror han att det finns mer, mycket mer, att bara en liten del av bedrägerierna har upptäckts.
Bedrägeribrott som så är egentligen väldigt vanliga. Det är väldigt vanligt brott i Sverige. Men det här har ju inte uppmärksammats lika mycket tidigare. Just det här att man använder ideella föreningar. Och jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan. Att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isberg här.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.